men hej och välkomna till Maskrosbarnspodden. Idag så är det jag, Maria, som programleder. Och vi ska prata om HBTQI och den utsatthet som det kan innebära att identifiera sig som HBTQI. Men också vilka rättigheter den har och vilket stöd som finns till hands. Och med HBTQI så syftar vi på homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. För då och då så träffar vi på Maskrosbarn barn som inte vågar eller får vara sig själv hemma. För att det kan finnas i familjen uttalat eller outtalat hot om olika former av våld för vad som händer om man är sig själv. Och därför så är det här ämnet så himla viktigt för alla att lära sig mer om och känna till om. Både för dig där hemma som lyssnar och känner igen dig. Eller om du kanske som lyssnar känner någon som kan vara i den situationen och vill veta hur den kan vara stöd. Så därför idag, för att det ska bli så bra som möjligt att prata om det här ämnet, så gästas vi denna gång av RFSLs ungdomsförbund. Välkommen Elias.
Ja, men tusen tack.
Kan inte du berätta lite om RFSL och lite om vem du är?
Ja, men absolut. Vi på RFSL Ungdom, vi kallar oss en medlemsbaserad rättighetsrörelse. Och det betyder att det är liksom RFSL Ungdoms medlemmar som bestämmer över vad vi som organisation som gör. Alla under 30 kan bli medlemmar hos oss, så länge man liksom ställer sig bakom våra grundläggande liksom värderingar och styrdokument och så. Och vi jobbar av, med och för HBTQI-barn, ungdomar och unga vuxna. Vår målgrupp sträcker sig mellan 0 till 30, men den mesta verksamheten är ju någonstans där. Runt mitten. Mm. Och det vi jobbar med är både påverkanspolitiskt, det vill säga att försöka få politiker, myndigheter, andra makthavare att liksom flytta samhället i rätt riktning. Vi jobbar också direkt stödjande med ett kurativt stöd, alltså kuratorer som kan hjälpa till i vissa fall. Men också med sociala mötesplatser på en lokal nivå.
Spännande, tack. Bra. Och vem är du? Vill du berätta lite om dig?
Ja, men absolut. Det älskar jag att göra.
Vad bra.
Jag heter Elias Fjellander och är sedan slutet av april i år, 2022, förbundsordförande för RFSL Ungdom. Varje år röstar våra medlemmar fram på vår kongress, som är vårt högsta beslutande organ, så röstar man fram en förbundsstyrelse, inklusive de förbundsordförande. Och det låter väl lite som en så här skrämmande titel, men vad det innebär i praktiken är att det är jag som leder styrelsens arbete, och det är styrelsen som mellan våra årliga kongresser liksom leder organisationen. Till vår hjälp så har vi ett kansli med liksom yrkesverksamma vuxna som jobbar på vår organisation. Och de leds av en kanslichef som jag i sin tur arbetsleder. Och till slut det största blocket i vad jag gör egentligen är liksom påverkansarbete, kommunikation, sprida våra åsikter, sprida våra budskap, göra sådana här grejer, vara med i poddar, vara med i tidningar, men också liksom arrangera demonstrationer, prata med medlemmar. Så.
Gud vad viktigt och spännande uppdrag.
Verkligen, alltså det är en sån mångfacetterat, det är så olika. Ingen dag är den andra lik.
Ja, jag kan tänka mig det. Och vi brukar alltid så här börja med en incheckning. Så hur är läget idag?
Ja, men läget är rätt bra. Jag flyttade precis, och då så står det liksom massa flyttkartonger hemma på lite så här olika ställen. Ja. Men i morse, medan jag väntade på att mina ägg skulle koka, så packade jag upp en hel flyttlåda. Så jag känner mig riktigt som en riktigt bra start på dagen, helt enkelt.
Wow, imponerande då att liksom börja med det.
Jag började med en riktigt varm dusch.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Och ja, men mig är det också bra. Alltså jag har ändå insett att jag gillar hösten. Jag har alltid lite liksom känner mig lite ångest innan hösten ska komma, för att det är så mörkt och så. Men nu har det liksom varit så soligt och härligt. Ja, så det känns bra tycker jag.
Gud vad fint. Jag tänker att hösten är också verkligen en sån årstid som man kan göra lite vad man vill på. Sommaren blir ju liksom så begränsande att det är så varmt, vintern att det är så kallt, men hösten är verkligen, du kan sitta hemma invirad i en varm filt, men du kan också vara ute och springa. Så det är, jag gillar hösten jag med.
Ja, men gud vad härligt. Vill du berätta lite om hur du började på RFSL Ungdom? Det var spännande att höra.
Ja, men absolut. Alltså, jag har egentligen så här alltid varit så här engagerad. Och då är väl en ganska vanlig fråga när man möter liksom folk. Vad betyder engagerad.
Ja, ja.
Och det betyder väl egentligen någon grund att man tar ställning för någonting, att man jobbar liksom mot ett mål. För mig så handlar det mycket om mänskliga rättigheter och demokrati, att säkerställa att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda, att alla ska ha bra liv, en skälig levnadsstandard, mat på bordet eller i magen, tak ja. Över huvudet, en bra skola och så vidare. Så egentligen så började för mig i skolan. Jag var i typ slutet av lågstadiet, början av mellanstadiet, var jag så här klassrepresentant till skolans matråd typ.
Mm.
Och sen därefter så gick det ut för. Men så det började egentligen liksom kring det här liksom studiesociala och liksom elevrättigheter. Det började liksom i elevrörelsen. Och därifrån så gick jag till Rädda Barnen, jobbade liksom lite mer renodlat med barnrättsfrågor lite brett.
Mm.
Jobbade en del liksom organisatoriskt, men också en del nationellt och internationellt i Rädda Barners ungdomsförbund, i deras styrelse. Och därifrån kom in på RFSL Ungdom och RFSL. Och det var ju för att jag... Ja, det är lite roligt. Jag är ju ganska ung, jag är 18 år gammal. Men jag började faktiskt i vuxen RFSL för jag kom in i RFSL Ungdom. För att jag... liksom sökte ett socialt sammanhang där det fanns andra hbtq-personer. Jag sökte ett community, som man brukar säga. Liksom. För det handlar inte bara om att så här, man ska vara hbtq-person som umgås med andra hbtq-personer. Det handlar också om liksom, en vänskaplig relation. Att ha ha ett gäng. Liksom.
Ja.
Och därifrån, från RFSL Uppsala, jag bodde i Uppsala då, så kom jag in i RFSL Ungdom och insåg att det var fantastiskt viktigt arbete.
Mm.
Och så, nu är jag här.
Ja, kul. Fint att få höra lite grann. Det är alltid så intressant. Jag tänker att vi kanske ska börja och reda ut begreppen lite grann. Och att vi kanske kan påminna varandra om vi använder svåra ord eller sådär. Så att alla ni som lyssnar hemma liksom hänger med på vad vi pratar om.
Jättebra.
Ja, det tänker jag är så viktigt. Och men vad innebär det att vara homosexuell, bisexuell, transperson, queer, intersex?
En jättebra fråga. Alltså det här hbtqi-begreppet är ju ett paraplybegrepp för, som du själv säger, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Och att vara homosexuell eller vara bisexuell, det handlar om sexuell läggning, alltså vem man är kär i eller vilka man attraheras till. Och är man homosexuell så liksom är man kär i och blir attraherad av personer med samma kön. Är man bisexuell så kan man vara det liksom, oavsett kön eller av flera kön. Så det rör liksom vem du gillar. Så. Att vara trans, det handlar om könsidentitet. Att identifiera sig med ett annat kön än det man blivit tilldelat vid födseln. Queer i förkortningen hbtqi används ju kanske lite bredare ibland som ett paraplybegrepp för att liksom bryta mot normer gällande kön och sexualitet. Men det kan också i sig vara en liksom identitetsmarkör. Och intersexbegreppet kan man kalla sig om man har en intersexvariation. Och det är liksom ett paraplybegrepp inom paraplybegreppet hbtqi. Intersexvariationer är liksom medfödda tillstånd. Det betyder att de liksom fanns till när du föddes. I kroppen som gör att du inte kan klassas. Eller liksom som gör att du bryter mot normerna av vad en manlig kropp eller en kvinnlig kropp är. Det kan vara kromosomer, det kan vara liksom könsorganen liksom som har en, ja men helt enkelt som inte stereotypiskt klassificeras som antingen manligt eller kvinnligt. Du kan till exempel ha en, ja men utåt sett, inom citationstecken, kvinnokropp, men ha XY-kromosomer. Eller så kan du ha hormonnivåer som inte riktigt går att typiskt stoppa in antingen i mansfacket eller kvinnofacket. Viktigt att veta är att så här, alla intersexpersoner inte liksom sätter in sig själva under det liksom regnbågsfärgade paraplyet, utan vissa ser det som ett liksom medicinskt tillstånd. Vissa identifierar sig med intersexbegreppet och andra ser det mer som, ja, men som sagt, som ett medicinskt tillstånd. Så. Att vi såklart där för ungdom utgår ifrån liksom respekt för den enskildas sätt att definiera sitt kön och sin könsutveckling.
Ja. Ja, men gud vad bra att vi kunde bara reda ut allting. Finns det några andra begrepp som du tänker att vi kommer använda idag som kan vara bra att veta om?
Ja, men jag som är liksom lite insnöd på det här området blir liksom, får ändå rätt ofta förklara ordet könsidentitet. Så det tänker jag ändå kan vara bra att gå igenom. För det är ju så att din liksom, sexuella avläggning avgör vilka kön du attraheras av. Och könsidentitet är ju liksom en helt annan sak. Att vara transperson är separat från att vara homo eller bisexuell eller något annat. Och könsidentiteten är liksom en persons upplevelse av att tillhöra ett visst kön. Och alla har en könsidentitet. För vissa personer så matchar könsidentiteten ens tilldelade kön. Alltså om du har en könsidentitet som är manlig och om du tilldelats ett manligt kön så är du man, helt enkelt. Mm. Och du är cis-person. Begreppet cis betyder då liksom på samma sida på latin och betyder då att könsidentiteten och det tilldelade könet överensstämmer. Medan om du är transperson så har du en könsidentitet som inte matchar det kön du blivit tilldelad vid födseln.
Just
det. Och vissa transpersoner kan behöva olika former av vård för det, men inte alla.
Mm. Bra. Och men som jag nämnde lite i inledningen så träffar vi ju på Maskrosbarn en hel del barn och ungdomar som blir utsatta för våld hemma. Och det finns ju olika typer av våld och det pratar vi också om mycket på Maskrosbarn. Att det finns både liksom, fysiskt våld, att man blir utsatt för till exempel knuffar eller att någon slår en. Men det kan också vara psykiskt våld. Det kan vara att man blir kränkt med ord eller skrämd eller utfryst. Massa sådana saker. Men några kan också berätta om latent våld. Och det är ju sånt våld som kan vara svårt att sätta ord på. Det kan vara liksom att det finns en stämning hemma. Det kan vara att man liksom bara vet att så här, om jag gör det här så händer det här. Alltså det är inte uttalat, men jag vet det. Och det kan liksom handla om kroppsspråk, blickar, sådana saker. Och det kanske är liksom helt osynligt för andra, men i familjen så vet man det och snappar upp det och sådär. Och det som vi pratar mycket om och som jag tänker att det är jätteviktigt att lyfta fram även idag är ju att det liksom aldrig är ens eget fel om någon utsätter en för våld. Att det är alltid den som utsätter en för våld som gör fel, oavsett vilken typ av våld det är. Och ibland så kan ju den som utsätter en för våld säga att jag gör det här på grund av det här, eller du är så här och därför gör jag så här. Och det är liksom, det spelar ingen roll vilka anledningarna är, utan det är alltid fel och det är alltid den som utsätter som gör fel. Och jag tänker att ni säkert också har hört och fått ta del av unga som blir utsatta för olika typer av våld. Vill du berätta lite om vad för typ av våld man som hbtqi-person kan utsättas för?
Ja, men absolut. Det vill också bara börja med att säga att som hbtqi-person så har du liksom i stort samma rättigheter som andra personer i Sverige. Det finns liksom några områden där det tyvärr liksom brister, men när det gäller att utsättas för våld till exempel så är det precis lika olagligt och precis lika inte okej som för alla andra.
Ja.
Och som du själv säger så är det alltid förövarens fel. Det är du som blir utsatt för våld. Det är inte ditt fel. Nej. Oavsett varför. Liksom. Ja, men vi vet att hbtqi-personer och särskilt unga hbtqi-personer är mer utsatta för våld än andra unga. Det rör sig både om att liksom utsättas för våld på samma villkor som alla andra, eller vad man nu ska säga, att det är vanligare bland hbtqi-personer. Men också att det finns hbtqi-specifik våldsutsatthet. Till exempel omvändelseförsök där man med våld eller tvång försöker ändra någon sexuella läggning eller könsidentitet. Det är ju någonting som är ganska liksom, specifikt till hbtqi-gruppen. Men den andra våldsutsattheten, att liksom kanske utsättas för något hemma eller i skolan eller så, det vet vi tyvärr är vanligare bland unga hbtqi-personer. Och som du sa, det här med latent våld, det tyckte jag var väldigt bra sagt. För jag tror att det är någonting som väldigt många i vår målgrupp är på hemma, eller i skolan, eller på fritidsgården. Det kom i somras siffror som jag tittade på från myndigheten MUCF som hade sammanställt data från massa ställen som visade på att ungefär var femte ung hbtqi-person liksom inte riktigt är bekväm hemma. Man kan inte slappna av, man kanske blir utsatt för våld. Som du säger, det här med liksom blickar, med kroppsspråk, det här liksom outtalade, att om du är riktigt homosexuell eller riktigt trans eller riktigt queer så vet man att man inte kommer vara välkommen hemma. Och det tror jag är en liksom våldsutsatthet som vi inte riktigt har pratat om tillräckligt mycket.
Nej.
Varje barn har ju rätt till en trygg uppväxt. Varje ungdom har rätt till en bra skolgång. Och det är något som vi tyvärr inte lever upp till idag i Sverige.
Nej. Men det är super superviktigt att ni jobbar med de här frågorna. Så här, vad skulle du rekommendera om man känner igen sig? Om man sitter hemma och lyssnar och känner igen sig i det här. Vad ska man göra om man är i den här situationen?
Bara liksom att igen undersöka att alla människor i Sverige har liksom omfattas av de mänskliga rättigheterna.
Ja.
Och alla barn i Sverige omfattas av barnkonventionen, som sen om drygt 3 år tillbaka när vi spelar in det här omfattas av den och barnkonventionen också som svensk lag.
Ja.
Och vi vet tyvärr att det är så att alla inte har samma möjligheter att bestämma över sig själva och sina liv. Vi vet att det finns unga som inte får vara med på alla skollektioner, att det finns folk som inte får välja vilka kläder de ska på sig, vem de ska gifta sig med, vad de ska gå på för fritidssysselsättningar.
Mm.
Det är fel. Och till dig som kanske lyssnar på det här och utsätts för någon form av liksom våld eller förtryck eller kontroll, så det är du som ska bestämma. Och prata med en trygg vuxen om du kan, om du vågar, om du orkar.
Mm.
Det är ingen som får kränka, det är ingen som får hota, det är ingen som får knuffa, sparka, slå, ge dumma blickar till dig. Varje barn i Sverige ska ha en trygg uppväxt. Och man kan vända sig till exempel en lärare, man kan vända sig till en skolkurator eller till ens läkare eller någon annan liksom vuxen i ens närhet. Dock så är det ju så att de som liksom är vuxna och som jobbar med barn och unga har ju ofta en skyldighet att orosanmäla om man tror att man utsatts för någon form av liksom brott. Och det så är det helt enkelt.
Mm.
Om man inte vågar prata med en vuxen så kan det ofta vara skönt att prata med andra jämngamla, andra man känner. Men viktigt är då att veta att de kan ju inte ge samma stöd som någon som jobbar med det här kan.
För det kan ju vara jättesvårt att berätta om sådana här saker. Och ibland så kan det ju vara lättare att säga till en kompis först.
Mm.
Men att man sen kanske går till en vuxen tillsammans och berättar. Så att man inte liksom bara pratar med någon i sin egen ålder, utan att man faktiskt pratar med någon vuxen. Så att man kan få också rätt hjälp och stöd framåt. Vet du liksom något speciellt ställe som man kan vända sig till som HBTQI-person för stöd?
Jag menar, alltså i vissa kommuner så finns det liksom riktade verksamheter, antingen mot liksom specifikt HBTQI-personer, våldsutsatta, liksom barn och unga. Vi på RFSL Ungdom har tillsammans med vårt vuxenförbund RFSL sammanställt alla våra stödverksamheter. Vi har liksom lite olika, en del som riktar sig till det som är asylsökande eller papperslös, en del som riktar sig till det som är specifikt transperson, en del som är geografiskt bundna, en del som inte är det. Och vi har liksom sammanställt hela RFSL-paraplyet, så att säga, stödverksamheter på rfsl.se/stod, alltså stöd utan prickarna.
Ja, men vad bra. Så där kan man liksom gå in och hitta någonting som kanske passar beroende på var man bor och vad man vill ha för stöd.
Ja, men precis. Och sen så finns det också mycket samlingar, till exempel på UMO, ungdomsmottagningarnas hemsida, så finns det väldigt mycket resurser samlat, så det kan jag också tipsa om. Ja, men en del är ju via chatt, en del via samtal, en del via att du träffar någon liksom IRL, och beroende på vad det är för stöd man tror kan vara bäst för en själv, så tänker jag att man får känna efter den situationen man lever i, vad som känns tryggast, vad som känns bäst.
Just det. För det är ju också någonting som vi brukar ta upp ibland, att om sådana här saker kan kännas jättesvårt att prata om det är så att man blir utsatt för våld eller hot eller sådär. Och ibland kan det ju vara lättast att vara anonym först, och då finns det ju olika chattar. Det finns ju också våran chatt, Maskrosbarn-chatten, men också andra chattar som man kan hitta då på UMO. Det är ju superbra.
Mm. Men jättebra. Så himla fint att ni driver den chatten.
Ja, men det är framförallt liksom om man vill prata och kunna vara anonym och sådär, så kan det vara ganska skönt.
Mm. Jag tänker kanske också bara att jag ska tipsa om att vårt vuxenförbund RFSL har en stödmottagning för den som utsatts för den som är HBTQI-person och som utsatts för liksom, brott eller våld och så. Och det inkluderar liksom såklart hedersrelaterat våld och förtryck. Och återigen, du hittar kontaktuppgifterna till dem på rfsl.se/stöd.
Gud vad bra. Och hur gammal ska man vara då?
Det finns ingen åldersgräns.
Ah, men vad bra. Mm. Så man kan komma som ungdom också.
Det tror jag man skulle kunna göra.
Ja, perfekt. Gud vad bra. Men jag tänkte att jag skulle fråga lite andra saker som kanske inte handlar om just om hur man har det hemma och om man känner att man blir utsatt för hot eller våld hemma och sådär. Mm. Men som vi ändå liksom får höra ibland från barn som vi träffar. Om det är så att man känner att ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet och man kanske vill få hjälp att prata om det och sådär. Man kanske vill göra en utredning, man kanske vill få könsbekräftande vård. Mm. Hur går man tillväga då?
Ja, men precis. Det är ju så att om ens könsidentitet och liksom tilldelade kön inte överensstämmer, då kallas det könsinkongruens. Mm. Och är det så att den könsinkongruensen leder till ett lidande, alltså att man kanske på olika sätt kan behöva olika former av stöd för att lindra det, då kallas det könsdysfori. Och det är könsdysforin som man med könsbekräftande vård syftar till att lindra.
Mm.
Så liksom, tillståndet att vara trans är inget som i sig alltid behöver vård, utan det är ju då såklart det lidandet som kan uppstå till följd av könsinkongruensen som man vill lindra. Och vården kan ju bestå av liksom olika behandlingar för olika personer. Det kan vara allt ifrån ett samtalsstöd till röstträning till olika former av hormoner eller kirurgier, och det utgår ifrån dina behov utifrån vad du och din liksom, vårdgivare, alltså doktorn, så kommer fram till är bäst väg framåt för dig. Jag har faktiskt tagit med mig ett citat från Socialstyrelsen, som är liksom den ansvariga myndigheten för det här liksom vård och så i Sverige. Mm. Och bara dra deras definition av könsdysfori.
Mm.
Det är, och jag citerar, ett psykiskt lidande eller försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Slutcitat. Och med det registrerade könet, som menas ju då det könet man liksom tolkas som och tilldelas när man föddes. Om man är osäker på sin könsidentitet eller om man vet att ens könsidentitet inte överensstämmer med ens tilldelade kön, då kan det ju vara jättebra att söka sig till den könsbekräftande vården. Och bara kort så kan man också läsa superduper mycket om trans och om könsbekräftande vård, mycket mer än vad vi kommer ha tid att prata om här idag, på RFSL Ungdom RFSLs hemsida transformering.se.
Mm, vad bra.
Så det är liksom en kunskapsbank och samling av information som våra experter har tagit fram. Och man kan också få ett svar på frågor och ett visst liksom, kurativt stöd från den liksom, transformeringsverksamheten också. Mer information om det finns också på hemsidan transformering.se.
Gud, vad bra.
Jättebra. Men jag tänker att man ska prata lite om den könsbekräftande vården, eller om transvården inom citationstecken, som den också kallas ibland.
Mm.
Det första steget då är att göra en könsdysforiutredning, alltså då där man liksom kartlägger vad du har för vårdbehov egentligen. Och det kallas ibland könsutredning eller könsidentitetsutredning. Och det är ju en del av den liksom allmänna sjukvården i Sverige, så det täcks ju av högkostnadsskyddet, det sker på samma villkor som annan vård i Sverige. Och den könsdysforiutredningen görs liksom i särskilda team som finns på olika platser runt om i landet. De heter också lite olika saker. Könsdysfori-team, utredningsteam, könsidentitetsteam. Men det är de gör samma sak i princip.
Ja, jag förstår.
För att få könsbekräftande behandling så krävs det en könsdysfori-diagnos. Det finns lite olika diagnoser i Sverige, men det är liksom inte... Det är ganska detaljnivå. Det är verkligen så. Vilken kod det står i din journal. Så, och de kan bara ställas av de här könsutredningsteamen. Och första steget för att få en diagnos, det är ju då att påbörja en utredning. Och det finns team både för barn, alltså personer under 18 år, som man då klumpar in i gruppen barn. Och sen för vuxna som är alla över 18. Så det är liksom två ganska tydliga grupper. Och det finns inte heller någon nedre åldersgräns för att få en remiss till könsdysforiutredning. Och det tänker jag kan vara ganska viktigt att veta. Mm. Om man är under 18 år så ställs remissen till ett team som liksom specifikt jobbar mot barn och unga.
Just det, och en remiss är ju... Jag tänker, om man skulle gå till sin vårdcentral så kan de, alltså den läkaren liksom skicka en remiss, kallas det. Och då kan man få komma till ett sånt här team.
Ja, men precis. Så är det. Alltså, vissa team tar emot en egen remiss. Det betyder att du själv liksom tar en blankett och skriver i saker.
Okay.
Men vissa tar bara emot från liksom annan vårdpersonal, typ en läkare eller en skolkurator eller en som jobbar på en ungdomsmottagning. Och till liksom, till en del term så kan man behöva få en remiss liksom, från en psykiatriker. Eller från en BUP-mottagning. Liksom.
Okay.
Så det ser lite olika ut beroende på var i landet man ska söka sig. Du kan läsa mer om trans- och könsbekräftande vård på vår hemsida transformering.se där vi samlar den senaste informationen om även liksom hur remissförfarandet går till.
Ja, men det är ju jättebra, för jag tänker liksom, om man sitter hemma och lyssnar och liksom, tror att man skulle behöva göra en sån här utredning. Då är kanske första steget att gå in på er hemsida. Och också att man kanske kan prata med någon på ungdomsmottagningen eller om man har en kontakt på BUP eller sådär. Eller om man kan prata med någon vuxen som man har förtroende för som kan hjälpa en liksom, att komma i kontakt med liksom, rätt mottagning till att börja med. Och då är det kanske BUP eller ungdomsmottagningen. Liksom.
Ja, men precis, precis. Och jag tänker att, så här, att ta stöd av vårdpersonal generellt. Alltså om du har en skolsköterska på din skola som du litar jättemycket på, även om den personen kanske inte är den som är liksom mest specialiserad på den könsbekräftande vården, så kan ju den ofta kanske förklara liksom den här komplexa vårdkedjan på ett mycket bättre sätt än vad jag kan göra i en podd. Liksom. För det ser ju som sagt olika ut. Vi har 21 regioner i Sverige som ansvarar för den könsbekräftande vården. Det ser lite olika ut på lite olika håll i landet.
Just det, men det är ju ett jättebra tips att prata med skolsköterskan också.
Ja, men precis. Och bara tillbaka till det jag sa tidigare kring liksom, åldersgränsen, så finns det ingen nedre åldersgräns för att påbörja en liksom, könsdysforiutredning. Men bra att veta är dock att om man inte har kommit in i puberteten än, om man är liksom, väldigt ung, så brukar de inte påbörja en sån utredning förrän man börjar komma in i puberteten heller.
Okay.
Men man ska ändå inte dra sig för att söka sig till vården, utan gör det om du tror att du har ett sånt behov. För att ju tidigare man tar den kontakten, desto enklare blir det att påbörja en utredning om det skulle bli aktuellt.
Ja.
Lite så här tråkig grå fakta är väl att man behöver vara folkbokförd i Sverige för att få genomgå en könsdysforiutredning och könsbekräftande behandling inom den offentliga vården, också för att få ändra ens juridiska kön, alltså det kön som står i ens pass eller i folkbokföringen. Man måste inte vara svensk medborgare. Och personer under 18 år som är asylsökande, alltså som söker asyl i Sverige, kan få en könsdysforiutredning och könsbekräftande behandling på samma villkor som personer under 18 år som är folkbokförda i Sverige. Och det ser lite olika ut för de som är över 18 som söker asyl i Sverige, beroende på var i landet man bor. Och en del av dem liksom tar emot remisser, till exempel från asylsökande personer över 18 år. Men det inleds ingen behandling förrän du är folkbokförd i Sverige. Och det är för att könsbekräftande vård och en könsidentitetsutredning och så, det klassificeras liksom, som vård som kan anstå. Alltså om du är asylsökande i Sverige, då har du rätt till det som kallas vård som inte kan anstå. Så vård som inte kan vänta.
Ja.
Medan transvården räknas som vård som kan vänta. Det tycker vi är helt sjukt, det är helt messed up. Men det är en verklighet vi behöver förhålla oss till. Jag tänker att det är bra att ha den informationen med sig. Så.
Ja, verkligen. Det är ju jätteviktigt att veta om. Även om det är helt fel att det är så, så är det bra att veta.
Nej, men precis, precis. Jag tänker också att en till grej som kan vara bra att veta om man funderar kring det här är väl att du inte alls behöver vara liksom säker på vem du är, om du vill ändra på din kropp, hur i så fall, för att få påbörja en könsdysforiutredning, utan utredningen kan vara en hjälp för dig att komma på vem du är och vad du behöver för något. Det finns inga krav liksom på vad du förväntas göra eller inte göra. Och det är upp till dig om man vill ha de könsbekräftande behandlingar som erbjuds och i så fall vilka av dem. Men återigen, att man behöver inte vända sig direkt till en könsdysfori mottagning direkt, utan man kan också vända sig till en kurator på en ungdomsmottagning, en vårdcentral, en samtalsmottagning för HBTQI-personer, och det kan ibland också vara ett stöd för att komma fram till vem man är och vad man har för vårdbehov. Men den utredningen då som vi har pratat kanske lite runt, om man ska prata om den då, så är syftet med den att du själv men också utredningsteamet ska vara liksom så övertygade som man kan vara på att det är könsbekräftande vård du behöver för att må så bra som möjligt. För det är ju det den könsbekräftande vården syftar till, att lindra könsdysfori, se till att du ska må ett så bra och friskt och liv som möjligt liksom. Och en del personer är väldigt säkra innan man kommer till en utredning, och en del blir säkra under själva utredningen och andra kanske när man får en diagnos eller när man påbörjar en hormonbehandling. Återigen, mer så detaljerad info om hur man kommer till ett utredningsteam kan du hitta på vår hemsida transformering.se.
Jag tänker också att någonting som kommer upp i vårt arbete ibland handlar om skolan, kanske hur man blir bemött i skolan. Vad kan man vända sig då om skolpersonal utsätter en för en diskriminering till exempel?
Ja, men precis. Och det är ju så att det är lite komplicerat när det gäller skolan, för det finns lite olika former av lagstiftning. Om man utsätts för liksom mobbning i skolan så är det en lag som gäller, om det är liksom andra elever, om det är diskriminering av skolpersonalen så är det en annan lag. Och så här, är man osäker på vad det är som har hänt, så liksom, oavsett vad som har hänt, om det inte känns okej, så får du jättegärna vända dig till en trygg vuxen i din närhet. Så förhoppningsvis kan hjälpa till att liksom reda ut vad det är för lagstiftning som gäller. Men för att svara på din fråga om diskriminering, så har vi en lag i Sverige, diskrimineringslagen kallas den, som säger vad diskriminering är och vad som händer om man blir utsatt för diskriminering. Liksom. Och diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i en liknande situation, säger man. Alltså om jag som hbtqi-person och en annan person som icke-hbtqi-person är i samma situation och jag blir behandlad sämre för att jag är hbtqi-person, då är det diskriminering. Liksom.
Just det.
Det finns 7 diskrimineringsgrunder, det kan också vara bra att känna till. Kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Det finns också lite olika liksom former av diskriminering som beskrivs i lagen, men det är ganska tekniska frågor så, som inte är liksom superviktiga att prata om här. Och diskrimineringslagen gäller inte heller i alla områden i vårt samhälle, kan vara bra att veta. Men jag är inte heller en jurist, jag kan inte liksom lagen i den liksom detaljnivån som man har. Om man tror att man utsätts för diskriminering, då är det väl klart att något har gått fel. Liksom. Ja. Och då är det allra bäst att vända sig till en trygg vuxen. Men om man ska ta några exempel på diskriminering då, och det här är då taget från diskrimineringsombudsmannens hemsida, om jag inte minns fel. Det är då liksom den myndigheten som jobbar med de här frågorna. Till exempel att en skola inte tillåter samkönade par att gå på samma sätt som olikkönade par på skoldansen. Att en elev kanske inte får vara med på gympan för att hon har en sjal på håret. Eller att en elev med dyslexi inte får tillräckligt med stöd i undervisningen. Det är liksom 3 tydliga exempel på diskriminering som då är baserat på sexuell läggning, som är baserat på religion eller annan trosuppfattning och som är baserat på funktionsnedsättning.
Just det.
Trakasserier och diskriminering i skolan är olagligt. Och skolan har dessutom en plikt att förhindra det och liksom aktivt arbeta mot diskriminering.
Just det, och det gäller både om det är andra elever som utsätter den eller om det skulle vara en lärare.
Ja, men precis. Och, om man har blivit utsatt för det här, antingen från en annan elev eller från skolpersonalen, så är det bäst om man i första hand kan prata med kanske en lärare eller en skolkurator. Jag förstår att det kan vara lite motigt om det är liksom en lärare som är utsatt en så, men kanske söka sig till en annan. Och i liksom när det gäller ansvaret för att de här lagarna ska följas, så ligger det på den som ansvarig för skolan. I många fall så är det ju kommunen som ansvarar för skolan, men är det en fristående skola så är det liksom styrelsen för friskolan som ser till att diskrimineringslagen följs. Och man kan också vända sig till diskrimineringsombudsmannen, DO som det ofta kallas, för att få information eller för att anmäla när skolan inte följer diskrimineringslagen.
Just det, och det är den här myndigheten som du pratar.
Precis.
Ja, men gud vad bra, och så viktigt också att veta om, tänka vilka rättigheter som man har. Och vi pratade ju lite om det i början, men om man identifierar sig som hbtqi-person, finns det något speciellt ställe som du skulle rekommendera att man, om man vill träffa kanske andra i samma situation, kanske få nya vänner och sådär, hur kan man göra då?
Ja, men jättebra fråga. Det finns ju ganska många mötesplatser nu. Jag tror senaste siffran jag såg var typ 60 stycken i Sverige för unga hbtqi-personer. En del som drivs av en kommun, en del som drivs av RFSL eller RFSL Ungdom eller av andra liksom, civilsamhällesaktörer. Men de är ju tyvärr ganska ojämnt spridda över landet. Jag tror att det var en rapport från 2020 eller 2021 som sa att det inte fanns en enda mötesplats för unga hbtqi-personer i en enda landsbygdskommun till exempel. Och det är ju bara jättesynd att det är så. Men bor man i en större stad så finns det ofta en mötesplats i kommunen där man bor. Och Bor man liksom på landsbygd eller glesbygd eller en förort som är långt ifrån en mötesplats, så finns det också en del liksom digitala mötesplatser för den som vill. Vi i RFSL Ungdom driver ju till exempel en Discord-server för unga HBTQI-personer.
Okej, och vad betyder det?
Oh, gud, nu ställer du farbror eller lägger här. Nej, men Discord är då liksom en app, men det finns också på dator, så det är också en hemsida. Mm. Och det funkar väl lite som så här, jag har fått det förklarat för mig som att det är liksom som att man är i ett liksom fysiskt hus, så det finns olika kanaler eller liksom som olika fysiska rum där man kan prova eller där man kan göra olika saker, prata om olika saker. Vi har en liksom kanal eller tråd eller rum eller vad man nu ska säga som är så här, för bilder på söta djur, en del där man chattar, en del där man liksom hänger via datorn eller mobilen liksom.
Ja, okej, okay. Så det är liksom grejen att man ska men hänga med sina kompisar men online helt enkelt.
Ja, men precis. Och vi men den som vi har kan vara bra att veta, den är också liksom medlemsexklusiv. Och nu blir frågan då, hur ska man bli medlem i RFSL Ungdom?
Ja.
Och det är gratis för den som är under 26 och tar typ 2 minuter att göra på vår hemsida. Och då så kan man komma in i vårt Discord också för den som vill och hänga med andra unga queers. Men om man också vill så här, hänga IRL, vilket så här, många vill göra, och vi vet att digitala och fysiska mötesplatser kan vara komplement till varandra, men att det ena liksom ersätter ju inte det andra. Så, så kan man ju också starta upp ett RFSL ungdomsdistrikt där man bor till exempel. Och där finns det massa stöd och hjälp att få från oss på RFSL Ungdom för att starta upp ett RFSL Ungdom där man bor, vare sig där eller liksom Landskrona eller Luleå eller Alingsås.
Mm.
Eller andra städer.
Ja, men gud vad spännande. Och hur gör man då om man lyssnar nu och känner att men det här är nog något jag skulle vilja göra?
Ja, men jättebra fråga. Alltså det absolut enklaste är nog att skicka oss ett DM på Instagram om man har det.
Ja.
Vi heter @RFSL Ungdom.
Mm.
Men det finns också kontaktuppgifter om man vill till exempel skicka ett mejl istället på vår hemsida rfslungdom.se. Men såklart också att så här, om du inte vill engagera dig i vår organisation liksom, så bara att organisera ett socialt umgänge med andra unga som man känner sig trygg med är ju i sig liksom oerhört viktigt, vare sig det sker på en fritidsgård, i RFSL Ungdom eller hemma hos en kompis liksom.
Verkligen. Och det tänker jag att så här, vi pratar mycket om det på Maskrosbarn, alltså det här vikten av att liksom känna gemenskap med andra i samma situation och sådär. Mm. Det är så himla viktigt. Och det tänker jag är lika viktigt om man identifierar sig som HBTQI, att, att om man vill liksom få träffa andra i samma situation. För att det kan vara svårt också, som vi har pratat om.
Mm. Nej, men verkligen, och vi vet ju där, men, alltså, som ni som lyssnar säkert också vet, så är det ju tyvärr så att unga HBTQI-personer liksom mår sämre och har det sämre än den övriga befolkningen. Det betyder inte att alla har det dåligt, de flesta mår ganska bra.
Mm.
Men att det helt enkelt finns liksom en rad liksom negativa saker som drar ner hur man har det. Liksom.
Mm.
Men vi vet att en av de starkaste skyddsfaktorerna, alltså som mildrar det dåliga eller som till och med lyfter upp och gör det bättre, det är mötesplatser.
Mm.
Det är liksom en av de liksom enskilt viktigaste faktorerna för hur unga HBTQI-personer mår, hur de har det. Om man till exempel har det svårt i skolan, har det svårt hemma, då kan en liksom trygg fritidsgård vara ett bra ställe.
Mm.
Om man har det jobbigt i skolan, så kan det vara bra om man till exempel kan umgås på i kvarteret man bor med andra unga. Liksom.
Mm.
Så att mötesplatser är jätteviktigt för jättemånga.
Mm.
Så.
Ja, men, är det något speciellt som du skulle vilja skicka med till unga som sitter och lyssnar här idag?
Mm. Alltså, jag var inne och så här, typ, surfade på ett så här, sociala medieforum när jag satt på en buss häromdagen.
Ja.
Och fick ett citat som jag kanske vill ta med mig från en av de här liksom, väldigt asterisk textinläggen.
Ja.
Den som vet, den vet.
Mm.
Och det var någonting i stil med så här, every child deserves everything. Alltså, varje barn förtjänar allt.
Mm.
Och det var så här, slog mig ganska starkt. Att säga. Men det är självklart för ganska många. Så här, varje barn ska ha samma rättigheter. Barnkonventionen gäller alla. Men vi lever ju i ett samhälle där det tyvärr är så att vissa grupper har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Inte minst HBTQI-personer. Men är du barn eller ung och livet är lite knas, alltså det är ju inte ditt fel. Det är ju liksom omvärlden, vuxenvärlden som ansvarar för att se till att vi unga ska ha bra liv, en skälig levnadsstandard, att vi ska ha bra i skolan, att vi ska ha mat på bordet, att vi ska vara trygga hemma. Unga hbtqi-personers livsvillkor, de är vuxenvärldens ansvar. Bara verkligen ta med dig. Så. Om du vill ha olika former av stöd, om du vill möta andra unga hbtqi-personer eller om du liksom är nyfiken på RFSL Ungdom, så har vi otroligt mycket kunskap sammanställt på vår hemsida rfslungdom.se och sen också på liksom andra hemsidor som man kan klicka sig till från vår hemsida. Har man några frågor eller funderingar om hbtqi, om RFSL Ungdom eller om världen,
ja,
så går det jättebra också att så här, skriva till oss på DM på Instagram, framförallt där vi heter RFSL Ungdom.
Men gud, vilka bra saker. Och jag kan bara skriva under på det som du säger, att det är vuxnas ansvar att barn och ungdomar ska ha det bra. Och ni har rätt att få hjälp och stöd om ni inte har det bra. Men också rätt att träffa andra och få en gemenskap i så som ni har det. Och jag tyckte att det var så fint att ha dig här idag, Elias. Du har bidragit med jättemycket ny kunskap och tankar och sådär. Det har varit superfint. Jättestort tack för att du kunde komma idag.
Ja, men superstort tack för inbjudan. Superkul att vara här.
Fint. Och vi ses ju nästa månad igen i Maskrosbarnpodden. Ha det så jättebra så länge. Hejdå.
Hejdå.
Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Som händer hela tiden, men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat, men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag, men vi lever än idag för vi är maskrosbarn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För maskrosbarn är vi födda till att vara. Ett maskrosbarn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan ser till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns att försöka blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vrida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade maskrosbarn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någon sand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går.